Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Nu har vi en av de största megafavoriterna som har kommit tillbaka, personliga utvecklingarnas fader, Kai Pollak. Han har föreläst för över 500 000 personer, men en av de mest erfarna i Sverige. Han skriver massor av böcker, filmregissör, ja, han har gjort massor helt enkelt. Och han förespråkar att man ska välja glädje, att man ska välja varje dag hur man vill må, vad man vill göra och hur man verkligen ska känna. Och det, han kommer med så himla mycket bra verktyg och recept på saker som man kan applicera direkt. Efter att du har lyssnat på det här kan du få, du kommer få 10-20 olika verktyg som du kan applicera direkt i ditt liv så att du mår mycket, mycket bättre. Vi pratar om klagandet, styrkan av förlåtandet, hur man ska hantera rädsla, hur man ska bli framgångsrik, hur man ska välja glädje, hur man ska må bättre. Nu kör vi igång med Kai Pollak.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Kai Pollak.
Tack så bra.
Så kul att ha med dig igen. Jag har sett fram emot det här jättemycket. Förra gången när vi körde för 2 år sedan, det blev sån mega succé. Och jag lyssnade på det avsnittet nu bara häromdagen. Och jag tyckte också att det var så himla bra. Så jag tycker att det är superkul att du tog dig tid att vara med.
Mm, det är roligt. Ja, det är roligt.
Ja, hur mår du idag?
Jättebra.
Du ser fräsch
jättebra
ut.
Jättebra. Jättebra.
Men du har inte rott i morse?
Nej, jag gjorde inte det. Jag bestämde att jag ska ro idag på eftermiddagen istället. Jag valde istället att vara mot mig hela morgonen. Gick jag upp upp, duschade, hämtade tidningen, gjorde min gröt.
Ja, det är vad är det för gröt du gör? Jag har hört talas om
den. Gröten är bara det bästa som har hänt. Alltså, jag har blandat den själv. Det är, alltså, det är både havregryn, rågryn, fyrkornsblandning och så massa andra. Med fikon och mantlar och allt möjligt i. Och jag mår så bra av att äta den. Och jag behöver inte äta något mer på hela dagen, vet jag. Inte förrän på middagen, sen på kvällen.
Du skippar luncherna?
Ja, gör jag. Den ger mig näring hela dagen.
Men är det någon speciell anledning varför du skippar luncherna? Eller är det någon sån här, för man brukar prata om så här periodiskt fasta grejer, att man inte ska äta så mycket? Eller?
Jag skippar lunchen för att jag vill inte bli tyngd av att jobba med mat. Alltså kroppen ska jobba med maten. Det är möjligt att jag tar en banan eller något sånt där. Men ingen hel lunch.
Så du kör din supergröt?
Ja.
Och vi gör så här, du får säga till mig exakt hur den ser ut. Sen så lägger vi in det i nyhetsbrevet för som
undrar
hur den här gröten är. Och har du inte nyhetsbrevet, gå in på framgångspodden.se så får du Kai Pollaks supergröt. Och ja, också de bästa sakerna från det här avsnittet. Och det här är ju maxat. När vi pratade innan så bara, nej, men det här är flera timmar.
Jag tänkte också det. Det blir ett långt avsnitt idag.
Men du Kai, du är föreläst för så här, över en halv miljon personer. Och gjort det länge. Vad är det som gör? Också när jag har kollat på dina klipp du har. Och du har sån otrolig känsla med publiken. De verkar verkligen älska dig. Vad är det som gör att det har gått så bra på scen?
Ja, det är svårt att säga om sig själv, va? Men målet är att vara, det låter ju enkelt, målet är att vara fullständigt autentisk, fullständigt sann, absolut sann med allting jag säger. Allting bottnar till egen erfarenhet. Jag står aldrig och talar uppifrån och ner, utan det är bara, jag berättar om mina egna misstag. Så tänkte jag då, nu prövar jag att tänka så här, och det betyder mycket för mig och så vidare. Och för att det är begripligt, tror jag. Det är enkelt och tydligt, bra exempel. Jag berättar ju det, att det här förändrade mitt liv för 33 år sedan, när jag började förstå hur mycket tankarna egentligen har, vilken enorm betydelse det har, och att jag kan träna mig att tänka.
Vad var det för händelse?
Det var ju, alltså jag var nere verkligen under isen för 34 år sedan. Jag hade gjort en film som heter Älska mig, och jag hade jobbat som bara den, alltså. Jag var helt utbränd, och så har den premiär på samma natt som Palme mördas, 28 februari 86.
Vilken dag. Vilken failure.
Ja, inga som gick och såg den filmen. Och jag tyckte hela världen var emot mig. Allting var fel. Alla de andra var dumma, och jag gjorde bara så gott jag kunde, och så vidare. Och då åkte jag till det här stället i Amerika, The Option Institute. Och det var omvälvande, alltså, där jag förstod det går ju inte att säga kort, men jag hade hur många gånger som helst sagt i mitt liv, du gör mig så förbannad. Och det förstod jag, den enda som gör sig förbannad är jag själv och ingen annan. Alltså den typen av skifte. Så jag åkte hem därifrån och satt och skrev på väggen där jag bodde då, va? Finns en möjlighet att bli mer lycklig. Och det var ett slags skifte i mitt liv. Och det blev möjligt för mig, va, att säga att det enda uppdrag jag har i mitt liv, det är att göra mig själv lycklig. Och när jag första gången hör en sådan sak, så tänker jag, det här är ju inte klokt. Det här är så här egoistiskt kan man väl inte vara. Men det är alldeles sant för mig att det enda uppdrag jag har i mitt liv, det är att göra mig själv lycklig. Den bästa pappan, det är en lycklig pappa. Och den bästa mamman är en lycklig mamma. Och den bästa förskolefröken är en lycklig förskolefröken. Och om du vill hårdra det, den bästa kirurgen, om du ska opereras, så vill du inte, i alla fall inte jag, bli opererad av en kirurg som mår dåligt och är djupt olycklig. Jag vill ha en som mår bra. Så var du än befinner dig i ditt liv, så är du den, vilket minfält du än går på, så är du mest effektiv i det ögonblicket du mår bra och känner dig tillfreds med dig själv och kan säga jag är lycklig. Så det är mitt mål. Att, och jag klarar ju inte att vara där alltid. Jag åker dit och hamnar i, blir irriterad och förbannad och så vidare. Men det är sant för mig att jag kan välja. Kursen som jag åkte till, eller workshopen som jag åkte till, den hette just Happiness is a choice. Lycka är ett val. Och det har ju blivit sant för mig att så är det. Jag klarar det inte alls alltid själv.
Och där kommer vi in på alla de här olika bitarna. Vi skulle kunna börja med den saken som du har på dig nu. Du sitter med ett armband som är rätt ändå, får jag säga, osymmetriskt. Alltså, det är inte så att varannan pärla är exakt. Det är lite guldpärla, det är någon röd, det är lite vita, det är lite beige.
Alltså man kan ha vilket armband som helst.
Men vem har gjort den där?
Eller det där fick jag av min fru. Det armbandet jag hade förut och haft så länge, över 1,5 år, och det gick sönder. Så jag fick lånade ett armband av henne, så det är det här jag har nu.
Ja.
Och det innebär, jag har det på mig för att påminna mig om att inte klaga. Och målet är att klara 21 dagar utan att klaga. Målet är att klara 21 dagar utan att klaga. Och det har, som du ser, så har jag inte klarat 21 dagar ännu. Och varje gång jag klagar om jag åker dit, så måste jag byta och sätta det på andra handleden.
Aha.
Så att jag sätter det liksom som ett minne i kroppen. Det är själva idén. Och om du har klarat typ 12 dagar utan att klaga, men klagar på den 13:e dagen, då får du börja om på rutan 1, så att säga, igen. Börja på 0.
Gud vad kul. Det där blev jag ju så tävlingsinriktad
alltså
på direkt.
Det är helt otroligt. Alltså, boken heter En klagofri värld. Och det är en amerikanare som har skrivit. Den finns på svenska, om den fortfarande finns, vet jag inte. Men han berättar ju i den boken att arbetsgrupper och så vidare som har klarat 21 dagar utan att klaga, det är helt före och efter i livet. De är helt otroliga. Det sker någonting. Det betyder inte att jag inte ska bry mig om att ändra på saker och ting. Men att sitta och klaga och inte göra någonting, det är det som är så otroligt destruktivt. Va? Och man är ju så uppfostrad att klaga i många situationer. Jag åkte dit alldeles ganska nyligen på att jag höll en föreläsning, så skulle jag med en sån här fjärrstyrningsapparat starta musiken. Och det var så fruktansvärt liten text på den där. Så att jag kunde inte hitta rätt knapp. Och då började jag klaga upp i huvudet. Jävla skit det här. Och då åkte jag alltså dit igen.
Du får inte ens tänka klagomål, eller?
Nej. Man får inte ens tänka klagomål.
Oj, det här är så svårt. Jag har testat det här flera gånger. Men jag minns första gången jag hörde om det. Så var jag och en kompis på en restaurang.
Mm.
Och då så hade vi suttit där på restaurangen. Vi kom dit vrålhungriga.
Ja.
Och sen så hade de missat vår beställning.
Ja.
Så vi satt där i typ 1,5 timme. Sen till slut bara, för i helvete, vad är problemet? Vi satt där 1,5 timme. Och man bara, men i samma läge som jag sa för i helvete, kom jag på att jag höll på med den här 21 dagar utan att klaga.
Aha.
Så jag bara, för i helvete, var bra att inte maten har kommit så att du och jag kan umgås mer.
Exempelvis. Ja. Jo, men det är ju så. Om du befinner dig i någon form av osäkerhet, du har lite rädsla, direkt börjar du klaga på saker och ting där ute. Du tycker att det vore lite bättre om de där ute, eller verkligheten var lite annorlunda. Det är en slags kompensation, va? Istället för att se, okej, nu är jag lite osäker och lite rädd. Men sluta klaga.
Jag ska testa, jag ska också köpa ett armband. För att det blir lite, och sen ska jag se hur länge jag klarar. Det är väldigt många som, alltså många klagar ju, alltså det är säkert 20-30 gånger om dagen.
Absolut.
Alltså snittet lär ligga på, det är kanske till och med mer.
Absolut.
Så det är, när man väl klarat en dag, alltså det är ju en, Det är en väldigt häftig skillnad, så ni som lyssnar på det också, testa det. Ha något armband, kör ett lite polaskrej, byt från hand till hand. Är det något annat man ska tänka på?
Ja, jo. Man får inte heller snacka skit om en annan person. Vilket är väldigt lätt att göra. När man jobbar i gruppen så plötsligt snackar man skit om någon annan. För att man behöver det. Det ingår också. Då har man alltså klagat. Så får man...
om det är så att man har... Vi säger då att man har... vi tar så här. Vi säger att du har en kollega som har bokat in dig på ett möte. Men lagt fel så att du kom en halvtimme sent. Bokat in fel tid. Så att det sitter, vi säger så här. Det sitter en arbetsgrupp på 10 personer. Du ska till Lexus ledning och hjälpa dem med det. Men din kollega som har bokat in dig har bokat in en halvtimme fel. Vilket gör att det sitter 10 personer och väntar på dig och undrar, vad håller du på med? Och man är inne i det här, man får inte klaga. Hur säger man då till den här kollegan? Alltså det händer saker man måste vara lite hård på.
Ja, det händer saker man måste vara lite hård på, men man kanske har bokat fel själv någon gång i sitt liv och så vidare. Det är en bra tanke. Men jag vinner ju ingenting på att bli förbannad eller bli irriterad. Nej. Ingenting vinner jag på det. Det är den stora hemligheten. Man tror ju att man vinner någonting på att bli förbannad, bli irriterad, men man vinner ingenting.
Du och jag pratade i telefon igår, ja. Och då sa du, och du har ju 6 barn.
Jag har 4 egna och så har 2 bonusbarn som jag träffade när de var 1,5 och 3 år. Så att jag har varit med och fostrat 6 barn. Och det är ju en grej som jag... Men jag har, som alla föräldrar, klagat, jag har blivit irriterad. Jag har till och med tappat tålamodet och blivit förbannad. Men idag kan jag säga helt sant att jag har aldrig uppnått det jag önskade uppnå genom att klaga, bli irriterad eller bli förbannad. Aldrig. Det är alltså den absolut sämsta väg man kan gå. Och där, det vill säga, det kommer in på en jättegrej. Men mitt uppträdande mot barnen har inte med barnen att göra. Mitt uppträdande mot barnen har bara med mig att göra. Och det är samma som om vi kommer in på ledarskap. Mitt uppträdande mot mina medarbetare har inte med mina medarbetare att göra. Mitt uppträdande mot mina medarbetare har med mig att göra. Mitt uppträdande när jag jobbar med ett filmteam. Mitt uppträdande mot mina medarbetare där, om jag blir irriterad, förbannad, har inte med dem att göra. Det har med mig att göra. Och det är en enorm lektion att klara av. Därför att man kan bli så pressad att man tappar och blir förbannad och skriker dumma grejer. Allt möjligt kan ju hända. Men det har alltid bara med mig att göra. Om man slutar och släppa det, då har man ju slutat att släppa kontrollen över sig själv. Det är en enorm lektion för oss att lära.
Hur menas med det? Det har inte med...
Alltså, en annan person i samma situation som du kanske har som en jättestor förebild, den skulle inte bli irriterad. Den skulle sett på situationen på ett helt annat sätt. Och det hjälper mig i alla fall. Jag har att ha en förebild. Hur skulle han ha gjort i den här situationen? Och hjälp, ja, det kan hjälpa mig. Men den största lögnen på planeten är ju att mitt uppträdande mot barnen beror på barnen. Det är... kan vara jobbigt att höra, därför att man kan få en känsla av man kan få skuld när man hör detta. För man tycker att han har inte träffat mina tonårsbarn. Jag har själv haft tonårsbarn och jag vet hur det kan vara. Men mitt uppträdande mot barnen beror fortfarande, har bara med mig att göra.
Så det är alltid bättre att agera på ett lugnt och harmoniskt sätt?
Självklart. Det är alltid bättre. Om jag inte klarar det just nu, måste jag uppfinna en teknik. Jag måste öva mig. Vi pratar om det här om 15 minuter. Och om man kan klara det så är det jättebra.
Vad är det för någonting då?
Ja, men jag menar, vi står inte och skriker här nu. Utan vi avbryter och så prövar vi att prata när vi har lugnat oss. Så enkelt. Om man kan klara det, så har man ju vunnit väldigt mycket.
Där har du en grym mening också, vad stress är, som är rätt hård. Stress är att man inte har tagit hand om sig själv tillräckligt mycket?
Absolut. Det har att göra med hur jag värderar mig själv. En människa som värderar sig själv väldigt högt, den utsätter sig inte för den typen av situationer. Den drar en gräns långt tidigare. Nej, det här går inte. Vi kan inte arbeta under de tidsramarna eller vad det än är, säger den. Eller jag kan inte utsätta mig för detta. Så det har att göra med om jag värderar mig själv lågt, då tillåter jag mig själv att hamna i situationer som är icke bra för mig, som inte är värdefulla för mig. Jag vågar inte säga nej och så vidare.
Varje gång man säger ja till något, säger man nej till något annat?
Absolut. Men yttersta konsekvensen är ju utbrändhet. Man bränner ut sig, man har jobbat helt enkelt för mycket, till slut säger kroppen ifrån. Det har att göra med hur jag värderar mig själv. En människa som värderar sig själv högt, ser på sig själv som värdefull. Det här är det enda jag har. Den hamnar inte i en sån situation.
Men hur påverkar tankarna då, immunförsvaret?
Ja, det är klart. Varje tanke påverkar varenda cell hela tiden. Så om jag tänker en massa negativa tankar så påverkar det immunförsvaret. Om jag hela tiden, om jag har hat, om jag ligger... Vi pratade om det i telefonen igår, va? Men för det har, där har vi förmodligen alla varit. Va? Man har haft någon fiende på jobbet som man tycker har svikit en eller pratat skit om en eller sånt här. Va? Och man kan ligga natt efter natt och gräma sig och hata den där personen. Ja. Och bara ligga... Och tyvärr så... Den andra vet inte ens om att jag hatar honom. Det är bara jag som lider. Det är inte klokt. Men alltså, alla har nog varit där. Men sanningen är att det har ingen som helst effekt annat än att jag fördärvar för mig själv. Man kan ju inte ändra det förflutna. Det är ju den stora grejen. Det enda jag kan ändra är hur jag förhåller mig till det förflutna, va? Men vi har nog alla varit där. Att man har försökt att förändra förflutet, gått igenom en situation gång efter gång och argumenterat och hållit och så vidare. Och då vinner man ju alltid i de där argumentationerna. Va? Men jag förlorar hela tiden. Jag blir sömnlös och mina celler, jag blir sjukare av det. Jag blir direkt försvagad.
Vad ska man göra då om det är så att man stör sig på en person så otroligt mycket på jobbet eller någon som har svikit en, någon som har kniven i ryggen. Man har hört att två personer snackar skit om en.
Ja, det är inte lätt.
Och det jag kan tycka är svåra är med det här, för att det här är en sak som är en av mina saker, en av mina topp två, tre saker som jag jobbar med. Alltså ältandet och den här negativa energin som kan komma utifrån saker. Och att jag tycker att världen ska fungera i många fall efter den värld som jag är i.
Absolut. Alla känner igen det.
Och sen kan det vara personer som har stört sig på rätt väg, så svävar den här personen på vänstersidan om mig själv. Och den kommer upp om jag vaknar på natten. Eller att jag vaknar och jag blir irriterad. Eller jag tänker, vad fan är problemet? Eller massa ifs and buts. Det finns så himla mycket. Det finns så sjukt mycket sådana. Jag kan bara dra ett exempel till bara så här. Jag har haft framgångsshowen nu under hösten. Och då har jag skrivit till en person som var på min förra framgångsshow. Då skrev jag så här, bara säga till, ganska nära vän, bara säga till om det är så att du vill komma, så kan jag lösa en biljett. Men det börjar ta slut nu, så säg till. Och då har jag inte fått något svar. Då börjar mina tankar gå, för att jag vet ju inte varför den inte då har svarat mig. Men då börjar jag tänka, gillar den inte förra gången den var? Försöker den vara dryg? Gillar den inte mig? Har jag sagt något? Och sen får jag jättemycket tankar på en händelse som inte behöver vara någon alls.
Det är alldeles riktigt. Och alla de tankarna handlar bara om dig. Inte om den här personen. För du vet ju ingenting om den personen. Den kan ju kanske i Sydamerika just nu. Eller, och inte ha fått dina mejl eller vad som helst.
Exakt.
Eller vad det nu än är.
Hur ska man hantera den här negativiteten och negativa människor? De här negativa situationerna?
Alltså den frågan du ställer är ju så stor. Så att Men det finns människor som klarar av att inte bli störd för sådana situationer. Och det är bara att se vad tänker de. Ja, exempelvis är det ju världens lektion i att kunna förlåta. Och kan man verkligen förlåta någon som har snackat skit om en? Och vad har jag att vinna på? Ja, förmodligen så är det väl bättre att gå dit och konfrontera den personen i så fall. Jag har hört, är det sant att och så vidare. Jag tycker inte om att du gör det. Och det vågar man kanske inte alltid göra, utan man håller på och hemma i sängen istället och ligger sömlös. Ah, det är att lära sig att släppa, vet du. Det förflutna finns inte. Det är att lära sig att släppa. Man kan inte ändra det förflutna. Det enda som finns, det är det som är nu. Och det, att inte dra in det förflutna och låta det förgifta nuet, det är den stora lektionen. Och det är bara att öva. Jag känner igen precis varenda sak du berättar. Man så lätt att göra det där, man drar in det gamla. Men jag mår inte bra av det. Jag mår inte bra av det. Utan det, vi kommer ner till det här som vi pratade om precis innan vi startade bandningen. Vi kommer ner till det här. Idag när jag vaknar och vet att jag ska träffa dig, så ligger jag i sängen och jag vaknar innan veckaklockan och jag ligger i sängen. Ja, då kommer den här tanken. Kai, idag är det den första dagen på början av det som du har kvar i ditt liv. Det är exakt vad det är. Och det förflutna, det finns inte. Du kan ägna, det finns människor som ägnar hela sina liv åt att försöka förändra det förflutna. De dör i allmänhet i bitterhet. Och det går inte. En bra grej är att säga att det är en bra sak med det förflutna, det är att det är över nu. Det är, och det är över. Men det enda som finns, det är den tid som är nu. När vi möts här 10:00 så ska vi sitta här 2 timmar. Det är de 2 första timmarna, Alex, på början av det liv som vi har kvar.
Ja.
Det är helt otroligt. Ser du vad fantastiskt
det är? Kul att få dela det med dig.
Ja, det är inte klokt. Ja. Ju mer du kan påminna dig om det. Och buddhismen har en häftig grej. Jag tänkte på det då också när jag åkte hit. Alltså de har en fågel i fantasin som sitter på axeln och hela tiden pickar här uppe på axeln så här lite grann då och då. Som påminner dig om att ja, idag kan vara den sista dagen. Så det är både den första dagen på början av det liv som jag har kvar. Men det kan också vara min sista dag. Det vet jag ingenting. Vad som händer nu, sen och så vidare. Så varför ska man då släpa in det förflutna in i detta nu? Det är ju övningen, vet du. Du känner vad som händer i rummet bara vi kommer in. Men vi fokuserar på det. Så händer ju någonting. Ljuset kommer in i rummet. Mm. Det enda som finns är den tid som är just nu.
Det som jag tycker också är spännande med den här. För att vi säger då att man har haft ett väldigt trasigt förflutet.
Ja.
Man kanske har haft en jättetuff barndom med föräldrar som behandlar en dåligt och
absolut.
Mobbing, allt möjligt. Så är, och sen kan vi ta till ett annat läge där man har haft ett väldigt, väldigt lyckligt liv. Sen tar man de här 2 personerna framför den att om man kollar tidsmässigt så spelar det ingen roll hur deras liv har varit, för att det förflutna är ju borta.
Exakt.
För att om man är extremt olycklig just nu så spelar det ingen roll att man varit lycklig i 40 år innan.
Nej.
Och samma sak, har man haft jättetrasigt, trasiga 40 år, det spelar ingen roll.
Nej.
Sen är det tragiskt att man har varit i en jobbig situation förut. Men det var ju förut, den finns ju inte heller kvar.
Den finns inte kvar. Det enda sanna man kan säga om det förflutna, det är att det är inte här. Det finns inte. Du är absolut sant, det finns inte. Apropå det med tragisk barndom, så är det ju så att vi har alla haft föräldrar som man kan tycka är det ena än det andra om, men ett garanterat sätt att bli olycklig är att aldrig förlåta sina föräldrar. Jag kan inte ändra vad de gjorde. Jag kan inte göra det. Mina föräldrar gjorde så gott de kunde utifrån det de trodde var rätt. Exempelvis. Jag kan inte ändra på det.
Hur behandlades du dåligt när du ser det nu efterhand?
Ja, min pappa kunde ju vara ganska rasande och våldsam, kunde han göra. Bara. Men han trodde utifrån det fanns det, han hade goda avsikter. Det var hans, vad han hade lärt sig att uppfostran var. Han gjorde så gott han kunde utifrån, med de bästa avsikter, utifrån det han trodde var rätt. Så att det är bara till att förlåta. Jag har en jättegod relation. Han är ju död sedan länge, men jag har en jättegod relation med pappa i huvudet. Det är jättemysigt, och lika som med mamma, båda två. Men var och en gjorde sina misstag utifrån det de trodde var rätt.
Du berättade förra gången du var med också, men jag tycker att det är en sån otroligt så här fascinerande historia om när pratade om det var en som satt fast i ett fängelse.
Ja. De upptäckte för, det är väl nog 20 år sedan nu, de upptäckte ett fängelse i Marocko. Tasnamar hette fängelset. Och det var ett av de mest fruktansvärda fängelser man kan tänka sig. Det låg under jord. Och det var 25 celler i ett block och 25 celler i ett annat block. Så där satt fångar, och i 18 år hade de suttit där innan de hittade det här fängelset och de blev frisläppta. Men under de mest fruktansvärda förhållanden, alltså det finns två böcker skrivna om det här fängelset, för några överlevde. Och sist berättade om den där boken Denna bländande frånvaro av ljus, berättade jag. En man som överlever, alltså av ett block på 25 celler så överlevde tre personer. Han var en som överlevde. Och det är så fantastiskt att läsa, för han skriver ordagrant. De kunde göra vad som helst med min kropp, tortera den och så vidare, svälta den, men de kunde inte komma åt mina tankar. På ett tidigt stadium bestämde jag mig för att inte hata. De som hatade fångvaktare etc., de dog tidigt. Att hata var som att ta cyankalium. Och så alltså att sluta hata, så han tränade sitt sinne. Han skriver ordagrant, jag tränade mitt sinne för att överleva. Och den, vi pratar om immunkapaciteten där, va. Den lilla skillnaden påverkade alltså cellerna så pass att han överlevde. En av de som överlevde.
Otroligt.
Ja, det är otroligt. Det är alltså lärorikt. Man lär sig mycket om människor i extrema situationer. Det är likadant som Nelson Mandela, som sitter 28 år i ett stenbrott och kommer ut utan bitterhet. Och han säger det, de åren var vårt universitet. Och han skriver ju sin självbiografi. Ja, en grej som är, apropå detta, när man blir förbannad och störd för någonting, så skriver han ju det. Det finns ingen situation som är så hemsk att du inte kan välja att tänka en tanke som gör att du mår något lite bättre. Men jag är hela tiden. Och valet är ju att vara offer eller att vara skapande kraft i mitt liv. Det är valet. Där väljer vi sekund för sekund hela tiden. Vad som än händer med, så kan jag välja, vad jobbigt och klaga. Eller så kan jag tänka, vad kan jag göra åt det här nu?
Men ska inte du kunna ge mig något tips då? Vi säger att jag och Ida, min fru,
ja,
vi kan bråka ibland.
Mm.
Och det, hon tycker att jag är fel och jag tycker att hon är fel.
Mm.
Och så är ganska klassisk.
Mm.
Egentligen är det inte någonting. Det kan bara vara att någon är lite tröttare nu när vi har småbarnsåren. Vad som helst. Det finns ingen riktig anledning.
Mm.
Men, och ibland så kan jag vara stolt över mig själv. Att jag inte gör. Att jag inte drar iväg.
Mm.
Men oftast så är jag inte det. Och då blir jag på något sätt en sämre version av mig själv.
Ja, absolut.
Jag är en version som jag, om jag hade fått välja så hade jag inte valt den. Då hade jag sagt att fan, höj inte rösten i det här läget. Säg inte det där onödiga som sårar. Eller det där ger ingenting. Eller också om man tjafsar i något läge, att häng inte på den andra. Försök att vara den större. Eller större kanske är fel ord, men försök att inte reagera på det. Men har du något tips? Hur ska man tänka där när det är en situation som man är... Man vet att nu kommer jag triggas igång. Man vet till och med ibland innan att det här kommer ske. När jag öppnar den här dörren så kommer det här att ske. Av någon anledning.
Ja.
Vad rör sig Kajs huvud i de lägena? Har du något verktyg som du tycker man ska använda sig av i de här lägena när man...
Ja, jag känner igen alltihop. Ja. Jag har levt i 33 år med samma kvinna, Karin. Ja, jag känner igen varenda situation. Man hamnar i situationer där bägge tvås olika triggerpunkter triggar varandra. Va? Och det blir jättejobbigt. En grej som kan hjälpa, alltså meningen med en relation är ju att man ska hjälpa varandra att bli vuxna. Ja. För vi är inte vuxna, utan vi är skadade barn. Som, varför sa du så? Reageras omedelbart så här. Behovet av att bli älskad är så stort och så vidare. Va? Så man åker dit hela tiden på en sårbarhet. Och man har ju valt en relation, det är jag absolut övertygad. Jag har ju valt en relation där jag får störst möjligheter att träna. Så man är utsända så att säga mot varandra. Detta betyder ju inte att jag måste stanna i en relation om den är destruktiv. Det betyder ju inte. Men jag har ju valt den relationen, absolut. Och hon har valt mig bara för att jag är den som kan ge henne de bästa lektionerna i hennes liv. Och sakta så kommer man fram till att vi är här i livet för att vi ska hjälpa varandra att bli mer vuxna. Det kan hjälpa mig. Ja, det gäller ju inte fortfarande. Mina reaktioner mot min partner har inte med min partner att göra. Det har med mig att göra. Det spelar ingen roll, vet du. Man tycker att det är den andra som borde skärpa sig. Men mina reaktioner mot min partner har med mig att göra. Så, en annan person hade klarat av det på ett annat sätt.
Det har du helt rätt i. Och samma sak som du sa förut med det här barnexemplet, att du har fostrat 6 barn och varje gång du har blivit irriterad eller förbannad så har det inte lett till någonting alls. Om jag kollar tillbaka alla gånger som jag och Ida haft ett bråk, så har ju vi skulle absolut kunna lösa det på 100 gånger smidigare sätt om vi satt ner och pratade om vad det faktiska problemet är. Och försöka lösa det. Det har inte lett till någonting bra.
Nej, det är fantastiskt.
Vi måste gå in på det här också som att alla människor är utsända att träna på.
Absolut, det är de.
Vad menas med det uttrycket?
Alltså, om vi tar ett enkelt exempel. Va? Låt oss säga... Om vi frågar lyssnarna just nu här på det här stället. Har ni någon gång retat dig på en annan människa? Så kommer ju alla att säga ja, det har jag.
Varje dag,
man tänker direkt på någon. Va? Men sanningen är ju, det här är så himla roligt egentligen. För att rätt som det så retar man sig på en person. Alltså jag vet, för jag flög ner till Jönköping, för jag var där igår föreläste. Och vet du, in till mig så kom det en kvinna, man kanske inte kan berätta detta förresten. Men en kvinna som satt sig in till mig och hon började måla läpp. Hon var säkert upp på 60 år, va? Hon började måla läpparna och sminka sig i stolen intill. Och jag började lite grann reta mig på henne. Men så tänkte jag, hallå, den du retade på, Kai, hon är utsänd i ditt liv. Universum har skickat fram henne bara för att du ska lära dig någonting om dig själv. Det är sanningen. Varje gång du retar på en annan människa så är det för att du ska lära dig vara lite mer kärleksfull. Men hon får väl sminka sig hur mycket hon vill. Det är ju uppenbart. Fastän hon är 60 år och det sker ju som 3 decimeter från mig. Va? Så jag känner ju lukten på läppstiftet och allt möjligt. Ja, men hon får väl göra det. Ja. Hon sitter här nu bara för att du ska öva dig och vara mer tolerant. För att du ska lära dig någonting om dig själv. Och det blir ju dödspännande. Det blir jätteroligt. Varje människa är i den betydelsen utsänd. Det finns ingen människa du möter som du inte finns någonting för dig att lära dig av. Nej, det, är ju, det finns ju inga undantag till detta.
Nej, och sen, det här också som är så här, nästa level på det här att, som jag också älskar, det är att man får inte svårare än man klarar av.
Absolut sant.
Och den, när jag hörde den första gången, så blev det verkligen att saker och ting blev tydligare för mig.
Absolut.
Att om man, när man är yngre så har man vissa typer av problem.
Ja.
När du blir äldre och ska du söka dig en karriär. Har du lyckats komma till en viss typ av karriär? Nej, men då kan det också komma större typer av problem.
Absolut. Kommer hela tiden. Olika. Men, och en del är ju utsända för att jag ska lära mig att våga säga nej till den relationen. Det är ingen idé att hålla på med den relationen. Välj en annan relation. Det vill säga, värdera dig själv högre och gå till någon annan istället.
Hur gör du där? Om det är en person som är i ditt liv som ger dig mycket negativ energi, hur...
Du väljer jag bort den.
Du väljer bort?
Ja, det gör jag. Absolut. Det gör jag. Ja, det beror ju på vad det, om det är någon person som... Om du tänker, om det är nu någon nära släkting eller något sånt där, då får jag kanske öva mig att vara otroligt kärleksfull mot den personen. Men jag, om jag i jobbsammanhang eller något sånt där, då får jag välja bort personer som är negativa.
Har du valt bort många?
Ja, nej, jag har inte valt bort många. Men jag har valt bort några.
Ja.
Jag har valt bort en person som var en vän till mig. Som aldrig kunde säga något gott om det jag gjorde. När jag har gjort en film som aldrig kunde... säga det och det om den filmen, kunde hitta någonting gott i det som jag gjorde. Och så tänkte jag, men varför är jag ihop med den här personen? Och sen slutade jag vara ihop med den personen.
Vad tror du berodde på det?
Avundsjuka.
Avundsjuka.
Du väcker i mig, alltså det jag kallar Salieri-Mozart-syndromet. Om du påminner mig om någonting som jag själv inte klarar av, eller om min egen litenhet, då väcker det som smärta i mig att jag måste på något sätt
trycka ner
dig. Det är ju klassiskt.
Och du, jag vet ju att du har använt den här vid flera tillfällen. Det var första gången när du gjorde Elvis, din första film. Jag vet,
ja.
I alla fall att du gjorde det här med... Fick lära det här av en lärare, va, första gången med bilder?
Vad tänker du på nu?
Nej, men nu tänkte jag på...
Tänker du på affirmationer?
Ja, just nu tänkte jag på det här med bilderna. Att du tittar på varje person.
Ja, det var första gången när jag gjorde filmen Så som himlen.
Det var där under första
gången? Ja, första gången.
För den tycker jag var också så otroligt bra. Att jag funderade på nu när jag... Det är så här, jag vet att förra gången vi spelade in det så pratade om det här också. Då tänkte jag så här, det här måste jag verkligen göra. Men nu när jag gått in i research och läst på och kollat på dina grejer, så bara, det här måste jag verkligen göra. Nu måste du göra det. För det här är så otroligt, otroligt bra. Att man har det på medarbetare. Vi får gå in och berätta lite grann vad det här. Men det här är jag verkligen starkt intresserad av att jag själv.
Det är det absolut bästa jag någonsin har gjort. Kan jag säga. Det var första gången. Jag hade aldrig gjort det tidigare. Men... det vill säga, det är ju så, om vi nu går till, det kan vara vilken arbetsplats som helst, men om vi går till en filminspelning där jag då är någon slags chef för en massa människor, så händer det situationer där man plötsligt tappar tålamodet. Man kan säga plötsligt, vad för fan, kom igen nu! Man visar sidor som man önskar att man inte visade. Och då får jag gå och säga ursäkta mig och så vidare. Va? Men för att bli alldeles fri och kunna se varenda medarbetare i ögonen och vara alldeles totalt närvarande och se dem utan någonting negativt in i huvudet, så gjorde jag så här att jag bad en fotograf ta ett foto av varje kille och tjej i teamet. Och bad fotografen ställ dem framför kameran och låt dem liksom bara titta rakt in med ett öppet ansikte i kameran. Så jag hade en bunt med 35 kort, varenda en i teamet. Och jag satte mig varje morgon. Jag gjorde två grejer varje morgon. Och det jag gick upp, alltså klockan 5:30, satte mig med den här bunten. Och så valde jag att fokusera på var och en sak som är absolut sant, är väldigt tacksam för och jag uppskattar hos den personen. Och det var helt otroligt ju. Att jag satt där och tittade på Anna som då kanske är kostymassistent. Och så plötsligt så ser jag in i hennes, en sak Anna som är otroligt tacksam för. Det är alltså vilken energi du la ner på att hitta den där tröjan som han Micke skulle ha i den där scenen. Det skulle vara en gammal sliten tröja. Och så kom du med 10 tröjor och jag var inte nöjd. Så kom du med 10 nya tröjor. Så vi hittade rätt tröja. Jag är otroligt tacksam för det. Tack ska du ha, Anna. Och så sen gick jag till nästa. Och om du tänker efter, om du själv skulle göra en sån sak, vad händer inne i mig? Vad händer inne i Kai efter att bara suttit och fokuserat på 30 människor, fantastiska egenskaper? Alltså jag sitter ju så här, nästan lyfter från stolen.
Du är kirurgen man vill jobba med.
Ja, exakt. Jag sitter i bilen vet du, och kör till jobbet, till den här inspelningsplatsen och bara säger, vad är de? Och jag kommer till det där stället där kanske Anna går just precis där med någon klänning över armen från kostymbilen. Och säger, Anna, vänta. Jag måste säga en grej jag uppskattar hos dig. Det är alltså den där tröjan du, att du la ner så mycket energi på att vi fick den där tröjan. Guld i dig, tack ska du ha för det. Och det sker ju någonting här hos mig när jag kan ge sann uppskattning. Det är bara jag som vinner på det, vet du. Det var det absolut bästa jag har hänt någonsin.
Den här kan man använda på allting.
Absolut.
Man kan använda det på sin, ha några bilder på sin, nej men sin partner, sina absolut. Kollegor.
Absolut. Alltså för att, nu går vi runt i cirklar här Alex lite grann. Vi sa det, om man nu har en där som man har retat sig som bara 17 på jobbet eller vad det nu är va. Men grejen är, börja fokusera på en eller två saker som han eller hon har som är bra. Då sker ju någonting inne i mig. Varje människa har ju någonting som är bra. En sak med den personen som jag verkligen uppskattar, det är. Alltså den absolut billigaste kurs som någonsin finns och mest effektiva kurs som finns i personlig utveckling, det är att öva sig och ge sann uppskattning till en annan människa. Helt sann uppskattning.
Och då kan det ju också vara verkligen så att man själv släpper garden då. För det ofta kan det ju vara så att om man retar sig på någon så retar sig den också på en själv.
Ja,
för att absolut. Den andra känner av
absolut.
Det man själv stör sig på.
Det är klart man känner av.
Och då när man kommer glad bara så ja. Blir det som att det blir som en
då kosmisk
krock.
Då är man,
krock.
Som jag säger, då är man mästare. Då är man mästare och målet är att komma dit. Tränar sig, okej okay, vi klarar inte, vi retar oss och har negativa tankar och vi klagar. Men målet är att kunna bli den mästaren hela tiden. Då är jag som mest effektiv, den bästa ledaren är också.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Om man skulle ta till din, du sa att du hade en relation som bröts upp tidigt. Ja. Så träffade du, jag kommer inte ihåg vad han heter, Ling.
Alltså, jag har ju varit gift en gång tidigare, för länge sedan. Och det blev att vi skilde oss. Och jag tyckte det var fruktansvärt jobbigt. Jag tyckte det var 17, kan vi inte klara detta? Och familjen ska hålla ihop och allt möjligt. Va? Så jag gick i terapi. Och när jag gick i den där terapin så berättade den där terapeuten den här historien om Ling Piang. Och den hjälpte mig enormt och den har haft hjälp av många gånger. Va? Och den har med det här att göra. Alltså, han berättade historien. Jag tyckte det var ju som fruktansvärt olycka det här med skilsmässan. Och så berättade han historien. Ling Piang bor uppe på berget med sina söner och döttrar och sin familj och sin gård. Och en dag sliter sig två hästar från Ling Piangs gård och flyr ut i vildmarken. Och bönderna skyndar upp till Ling Piang och säger, vi beklagar olyckan som har drabbat ditt hus. Och Ling Piang, han kliar sig i skägget och säger, hur kan ni veta att det är en olycka? Bönderna går ner. På sin färd ute på landet så träffar de där två tamhästarna en flock med vilda hästar som de för med sig tillbaka till Ling Piangs gård. Så plötsligt har han en massa också vilda hästar. Och bönderna skyndar ju upp och säger, åh, vi gratulerar till gåvan som har kommit till ditt hus. Och han tittar på dem, hur kan ni veta att det är en gåva som har kommit till mitt hus? Och Ling Piangs son, han ska rida in en av de vilda hästarna. Sadlar den och kastar sig upp, men boom, blir omedelbart avkastad. Och bryter benet, faller i marken och bryter benet. Nu kommer bönderna upp och beklagar olyckan som har drabbat Ling Piangs hus. Och Ling Piang tittar på dem. Hur kan ni veta att det är en olycka som har drabbat mitt hus? Och strax därefter utbryter rysk-kinesiska kriget. Och alla söner i byn blir inkallade till soldater. Utom Ling Piangs son som hade brutit benet. Och det är bra att tänka på. Hur kan du veta att det är en olycka som har drabbat dig? Tänk om det är sant. Och ibland så kommer ju, det är ju inte så lätt, det kommer någon ung människa som, nu har det blivit tagit slut med min kille och jag är så ledsen. Men hur kan du veta att det verkligen är en olycka? Tänk om det finns en som är, det väntar en som är mycket bättre. Annars skulle det inte tagit slut.
Jag brukar alltid, när folk säger det, att jag har precis varit med om en skilsmässa, den är klar nu. Så brukar jag säga grattis till dem.
Ja, visst.
Men alltså, nästan i vilket läge den är. Jag får gratulera.
Ja, absolut. De, det är det bästa som hänt.
Jag får gratulera. Det är väl, nu har du ju tid att fokusera på dig själv. Ja. Så försöker jag dra något sådant. Nu kan du ju göra det. Och det finns andra. Det finns så här. Får se det på det synsättet.
Men du ser,
så kan det vara svårt. Men...
Du ser att vad vi pratar om hela tiden är det. Hur jag förhåller mig till det som livet för mig sen. Jag kan välja att gå och gräma mig, ligga sömnlös, försöka ändra på det förflutna och hata det där exet och så vidare och förstöra mig själv i mitt liv. Eller så ser jag möjligheterna i det. Att det här börjar någonting nytt. Jag kan inte ändra det förflutna. Grattis! Jag brukar använda det här roliga exemplet. Om vi tar Olle och Lisa bor ihop. Och Olle kommer hem trött en dag från jobbet. Och kommer in i hallen och ser denna förbannade röra på skor i hallen. Och då kan man inte vara glad. Och Lisa kommer hem lika trött efter en lika lång dag på jobbet och ser samma röra av skor i hallen, och Lisa blir glad. Och för att Lisa tänker, omedelbart tänker hon, alltså det här, jag är så tacksam för att barnen och deras kompisar väljer att vara hemma hos oss. Aha. Och att de inte är på massa konstiga, skumma ställen där jag inte vet vad de kan råka ut för. Mm. Det finns ingen värld åtskild från det du önskar, hur du väljer att tolka den. Ändra bara ditt sinne om hur du väljer att tolka det. Och hela världen måste ändra sig enligt med detta. Hon ser guld och han ser problem.
Otroligt sant alltså.
Fantastiskt, men så är det ju va. Och det kan du ha hur många exempel som helst hela tiden. Det finns ingen värld åtskild. Det vill säga, alla känslor jag får är ett resultat av hur jag väljer att tolka det jag ser. Och jag är fri att tolka hela tiden. Vad det än är. Får jag parkeringsböter så kan jag tolka det som världens största olycka den här dagen. Eller också kan jag tänka det att jag måste träna mig och vara noga och läsa på skyltarna, datumskyltarna bättre och allt möjligt. Va? Bra lektion kostar 800 kronor. Antingen så lider jag eller lider jag inte. Antingen blir det olycka eller inte.
Nej, det där är att vara mästare alltså. Det där är att klara av.
Ja, det är klart. Det finns ingen värld åtskild från vad du väljer, hur du väljer att tolka det.
Det här skulle jag vilja träna mig själv i så mycket.
Ja, jättebra.
För att om man gör det så kommer man ju glida igenom det här livet på ett helt annat sätt.
Ja, det är klart.
Om man ska jobba efter det här då, och försöka ändra sitt mindset. Mm. Hur ofta ska man ha något hemma, eller vilka verktyg ska man försöka använda sig av så att man får in det? För att väldigt mycket handlar ju så här att de som lyssnar på det här nu tycker så här, ah, gud vad bra. Och samma sak jag själv, det där måste jag ta åt mig. Ja. Men hur ska man börja kunna agera? Det där du har runt handen med ett armband, känn dagar utan att klaga, och du får ta av den när du har klarat dem känn. Det är ett sätt att träna ska vara. Men det här kräver ju träning, det är varje dag, det är ju varenda timme.
Alltså, du kan skriva upp den här texten på den här din hemsida, va? Ja. Det finns ingen värld åtskild från det du önskar. Och i detta ligger din fullständiga befrielse. Ändra bara ditt sinne om vad du vill se. Och hela världen måste ändra sig i enlighet med detta. Och den är ju så konstig, man har lite svårt att fatta den. Men du måste börja öva på sådana små praktiska exempel. Typ skorna, röran av skor i hallen. Där ser man det hur tydligt som helst. Det finns två. Men du hade förut skilsmässan. Okej, det kan vara världens största olycka eller, som du säger, grattis. Det finns ingen värld åtskild från vad du önskar. Det vill säga att du författar ditt eget liv varje dag framåt här. Det är ju inte Olle, kanske inte mottaglig när man säger Olle, det finns ett annat sätt att se på skorna på röran och skor i hallen. Det finns inte, säger Olle. Det ska vara så här. Jag själv har haft problem med skorna i hallen. Men jag har inte problem med skorna i hallen. Det går att ändra sig. Jag menar, jag hade problem med människor som kom för sent när jag föreläste. För 30 år sedan, typ. Och fan, de visar ingen respekt och allt möjligt. Det finns ingen värld, Kaj, åtskild från vad du önskar. Nu är jag jättetacksam för att de hittade fram. Och jag är glad bara att de kommer. Mm. Det finns två olika sätt. Och det, okej, det behövde jag lång tid på att träna. Men man skulle kunna säga, finns det, du frågade förut, jaha, de som nu lyssnar, hur ska de, ja, varje gång jag blir störd och irriterad så finns det absolut någonting för mig att lära. Det är liksom det, utan undantag. Varje gång jag blir störd och irriterad så har jag någonting att lära mig.
Och den här texten också, den gör så vi lägger in den i nyhetsbrevet med alla andra tips och råd. Men, och den, som sagt, det sa jag i början av podden, men framgångspodden.se kan du gå in om du inte har signat upp det på det redan. Så jag ska i alla fall ha den här, jag ska skriva upp den, jag vet inte riktigt var den, men jag ska ha den varje dag så att jag ser den. För att det här är någonting som jag måste tänka på varje dag. För att det är lätt att glömma bort och trilla dit.
Absolut.
Sen blir man så irriterad rätt vad man har varit lack 20 gånger per dag. Mm. Och det är som jag sa till dig, jag vet inte, gå på telefon, men ett av mina största problem är ältandet. Att det är någonting som jag inte kan göra. att det är någonting som har hänt och sen tänka på det, eller någon person jag kan vara irriterad på och sen tänka på den personen, och sen egentligen så ger det mig ingenting förutom att jag förstör för mitt eget liv. Jag förstör min egen resa. Varenda timme är början, eller varenda dag och varenda sekund.
Du kan ju tänka på han där i fängelset. Det är som att ta cyankalium.
Cyankalium, och det försämrar ju allt möjligt.
Ja, gör det.
Och där är det också så här att jag har ju börjat, jag fick ju en autoimmun sjukdom för ett halvår sedan typ, vitiligo. Du vet när man tappar pigmentet.
Nej, det visste jag inte.
Nej, men det är i alla fall, det är inte smittsamt för du kommer inte tappa pigmentet. Nej. Men det är i alla fall att man tappar pigmentet på kroppen.
Okej. Okay.
Nu ser jag två prickar här.
Mm-hmm.
Och sen så är det lite där och sen ser man, mina handleder ser man lite här.
Okej.
Okay. Man tappar, Michael Jackson hade det.
Okay.
Men det är ganska mycket. Det är i alla fall typ 1-2% av befolkningen som har det. Så det är relativt vanligt. Men det här, man säger också att det här kan vara stress, beroende på stress. Man vet inte exakt. Det finns, det finns 1 miljon botemedel. Och det finns inget botemedel. Så det är svårt att säga vad som är botemedel. Men det finns inget där du kan gå och käka penicillin i 4 dagar. Så är det klart.
Nej.
Men jag ska säga så här. Jag var i Spanien nyligen i någon månad och tog det lugnt.
Mm.
Och sen så, nu när jag kommit hem, har jag bestämt mig för att jag inte ska boka upp mer än jag klarar av. Vilket är?
Grattis. Gud vad underbart. Du ser på det nu vad du skiner upp.
Jag ska alltså värdesätta mig själv mer.
Ja! Yeah! Det är hela grejen.
Och jag sa till Ida häromdagen att jag börjar se att de här börjar blekna av jämfört med vad de har varit förr.
Mm.
Eller jag har börjat se så här, sen om det är så eller inte, det vet jag inte. Eller så är det min inställning till att det är så, vilket är bra också. Så det är inte fel. Men jag har i alla fall börjat värdesätta mig själv mer i det läget.
Underbart alltså. Alltså, men om du visste vad jag är, alltså, låt oss säga, jag har inbokat en föreläsning, finns i almanackan där och där. Och så ringer de och säger, det är tyvärr så här, vi måste boka av det här. Ingen är gladare än jag. Jag är bara tacksam. Jag har en sån här gammal papperskalender, vet du, tippexar jag över det. Så det är en blank vit dag. Det är världens gåva i livet.
Fantastiskt.
Ja, jag är jättetacksam.
Men du Kai, det är ju så också att när man, det är många som kan prata skit i kafferummen, i saker. Man pratar negativa saker, man pratar om negativa rykten.
Mm.
Men det går ju också att jag tvärtom för att skapa en god stämning.
Ja, och det tror man nästan inte är möjligt, men det är fullständigt möjligt för varje människa på en arbetsplats, på en arbetsgrupp, i en arbetsgrupp. Och det kallas för att sprida positiva rykten. Du kan bestämma det hemma. Idag ska jag fokusera på en sak med Olle, som jag tycker är fantastiskt, och ska säga det. Så vid något fikabord där, och de sitter och pratar, och så plötsligt säger du en grej som jag har lagt märke till hos Olle, att han är helt fantastisk på det. Han gör alltid det och det. Det är att vara skapande på sin arbetsplats. Jag har tänkt på det, vilken enorm betydelse det har haft för mig själv. För min fru Karin, va? Hon tillåter inte mig att snacka skit om andra människor. Och rätt som det så hamnar jag att snacka skit om en annan människa. Fy fan vad han är jobbig den där. Och så vidare. Så säger hon omedelbart, en grej jag tycker är bra med han, det är, han brukar ofta göra så och så. Jaha, det har du rätt. Och plötsligt får jag skärpa till mig.
Så hon säger inte till dig så här att du, snackar inte skit om andra?
Nej, hon säger inte det. Utan hon bara säger en grej som är fantastisk med honom eller henne. Det är, och plötsligt,
jättebra.
Ja, så får jag skärpa jättebra till mig. Ja, det är så bra, jag har varit sagt till henne, gud, det här är ju fantastiskt.
Fortsätt med det.
Fortsätt med det, ja. Men att sprida positiva rykten, det kan varje människa göra. Och det är att vara skapande kraft på arbetsplatsen. Det kan man göra mot någon som kanske har det lite jobbigt också, som de andra kanske mobbar. Så kan man plötsligt stå vid fikat eller när som helst och säga, en grej som är fantastiskt med honom eller henne, det är att hon eller han gör alltid detta. Och så blir det alldeles tyst. Det är att vara en skapande kraft. Det är så här, man skapar en skillnad. Jag vet, alltså, det kan ha en sån enorm betydelse att säga en positiv sak bara om en annan människa.
Och ge den här komplimangen också.
Exakt.
Det kan jag känna ibland, att när man, om man bestämmer sig för, det har jag haft ibland, att jag ska ge 3 komplimanger idag, som jag i vanliga fall inte hade gett. Och man känner av den själv. I det här läget, om man ser någon med en fin tröja, så hade inte jag varit den person som gått fram och sagt det. Jag hade kollat på den, fin tröja, men hade inte agerat på den.
Underbart, tycker jag. Det är att faktiskt ge uppskattning. Det vill säga, det jag ser och lägger märke till i en annan människa, det förstärker jag i mig själv. Det är, man tror inte, det där låter ju bara som en klok och bra mening, men i det ögonblicket jag verkligen börjar ge sann uppskattning till en annan människa, så händer det någonting i mig själv. Jag förstärker alltid det i mig själv, så jag vinner på det.
Det man ger får man tillbaka.
Ja, det är ju sant. Det man ger, det får man tillbaka. Alltså, en grej som har betytt, alltså, himla mycket för mig, att spegla mig mot. Det finns en kille i Amerika, han heter Warren Bennis. Han har skrivit en bok som heter On Becoming a Leader. Men han fick ett jättestort stipendium och han kunde följa, man hade valt ut 90 stycken väldigt framgångsrika människor. Alltså, ur olika discipliner, företagsvärld, idrott, kultur och allt möjligt. Män och kvinnor, men det var människor som var extremt framgångsrika. Och hans uppgift var att kolla om det fanns några gemensamma faktorer hos de här människorna. Så han intervjuade dem och följde dem och så vidare, va? Och sen var han var faktiskt här i Stockholm och höll en föreläsning, och jag var där och antecknade. Och de 4 första grejerna han hittade hos de här människorna, och det är ganska bra att spegla sig själv mot det. Den första var, alla de här människorna visste vad de var bra på och vad de inte var bra på. De hade inga problem att säga, va, det här är mina starka sidor. Men det här är jag helt kast på, så det måste jag ha någon som hjälper mig med. Och det är helt otroligt. För det första, för oss svenskar är det nyttigt att våga stå upp och säga, det här är mina fantastiska sidor. Bara det. Ja, okej, varje människa har ju sina unika sidor. Men jag har de här sidorna som faktiskt är gåvor till mig. Man kan säga att de, och det var jättebra för mig att få klart för mig, att våga säga det. De hade alltså en stark självbild, helt enkelt.
För det känns som att de flesta, det är lättare att säga vad man är dålig på.
Ja, precis. Det är väldigt tragiskt att det är så.
Och om man skulle fråga, man skulle ta 20 personer och bara fråga dem, så skulle i alla fall ett gäng av dem vara lite tveksamma och egentligen inte riktigt, kanske till och med sorgligt nog, veta vad de är bra på.
Exakt.
Men de skulle garanterat veta vad de är dåliga på.
Ja, exakt. Det är jättebra att veta vad mina starka sidor är. Våga fokusera på det. Det är faktiskt så. Jag har de här egenskaperna. Och varje människa har ju sina egenskaper som de är unika på. Den andra grejen var, och det är också intressant tycker jag, om de var på en arbetsplats eller i en situation, ett sammanhang, där människor tyckte att de var jobbiga. För att de alltid kanske ställde så, ständigt kom med olika frågor eller var så noggranna eller vad det är. Så bara de flyttade på sig och valde ett annat ställe att jobba på. Det vill säga, de valde att inte stanna kvar och vara offer. De valde att värdera sig själva så högt. De valde att liksom byta sandlåda, gå till ett annat ställe där människor såg deras storhet istället. Gud, vilket underbart med en sån här människa som ständigt har de här frågorna. Det är bara guld att han håller på med det. De såg alltså sitt värde och lämnade. Och hur många gånger jag har ju fått den frågan så många gånger, men vad ska jag göra, för nu har jag varit på den här arbetsplatsen så länge och de bara mobbar mig. Ja, sluta. Byt jobb. Du måste värdera dig själv högre. Du kan inte stanna kvar där. Det var jätteviktigt för mig. För vi har, alla har nog varit i en sån situation någon gång. Ska jag stanna kvar här eller inte? Jag känner att jag kommer inte fram. Och så, okej, så hoppar man. Jag kallar det för att jag hoppar från mitt hopptorn i livet. Ja, nu vågar jag hoppa. Och sen efter ett halvår så säger man, va, det var det bästa som någonsin hänt.
Absolut.
Ja, det, alla har varit där, va?
Jag tänkte, jag bara jobbade på samma jobb i 7 år.
Ja, visst.
Och jag tänkte på 3-4 sena, alltså åren att jag skulle säga upp mig.
Ja.
Och sen när jag väl vågade göra det så är det så här, det här skulle jag gjort tidigare.
Ja, exakt.
Det var det bästa som hänt.
Ja, just det. Samma hände mig när jag slutade på fast anställning på Sveriges Radio eller på TV. Jag var jätte, hur ska jag kunna betala räkningarna och så vidare. Men så slutade jag och blev frilansare. Det var det absolut bästa som hänt. Men den tredje grejen var att de var, visade sig vara människor som var väldigt bra lyssnare. Och om man tittar på den hemligheten, att vara lyssnare, en bra lyssnare, det vill säga att jag är intresserad av vad du har att säga. Man säger berätta mer. Man har ingen gard och ingen prestige. Man har ingen rädsla för andra människors tankar och åsikter. Det är ju naturligtvis att vara totalt öppen. Prestigelös. Och det förstår man ju. Det är ju för att kunna vara framgångsrik. Har man prestige kan man aldrig bli framgångsrik. Det dödar ju allt. Så att vara en bra lyssnare, det är egentligen för mig samma sak som att inte ha rädsla för andra människor. Det. Den fjärde grejen var att de hade minst en relation. Det kunde vara man eller hustrun eller brorsan eller bästa kompisen på jobbet eller mentor eller en terapeut. Eller, men i alla fall en relation till vilken de kunde vara absolut, absolut uppriktiga.
Mm.
Säga totalt sanningen. Och det hade jag, då hade jag hört, och när jag gjorde filmen Så som himlen. Min syrra har varit tv-producent i hela sitt liv. Hon är 4 år äldre än jag, Margareta. Men hon var då pensionär. Och så frågade jag henne, Maggan, kan du tänka dig att vara min personliga assistent under förarbetet och inspelningen och efterarbetet? Ja, sa hon. Och jag kunde i varje ögonblick, vet du, mitt i natten kunde jag ringa henne och säga, fan, Maggan, jag är så himla osäker för det här som vi ska göra imorgon. Ja, men vill du att jag ska komma över? Jag gör det. Det var det absolut bästa. Och jag kunde säga vad som helst till henne. Gud, vad jobbig den här personen är. Ja, det är intressant. Berätta mer om det, säger hon. Att vara helt naken inför andra människor, det var jättebra. Har du någon som du kan vara absolut uppriktig mot? Har du fjärde punkten?
Jo, jag skulle vilja säga så att... det, jo, men det har jag. Jag har i alla fall 2 personer som jag känner att jag skulle kunna prata om exakt allt om.
Ja, vad fint.
Och jag fick faktiskt en väldigt stor lärdom av en av dem.
Mm.
Det är en som heter Christer Kauper och som är med i det här vårt framgångsteam och som jobbar väldigt mycket med. Men då hade vi så här för något år sedan att vi pratade om allting. Jag öppnade upp mig för saker som jag också kan älta och ha ångest över. Alltså saker som jag har gjort i mitt liv som jag inte är stolt över.
Ja, det har vi alla.
Ja, och då så berättade jag om det för honom och då sa han faktiskt en väldigt fin lärdom till mig som gjorde att jag kunde släppa de sakerna för första gången.
Underbart.
Han sa så här, Alexander, har du lärt dig av det här du har gjort? Och så ja. Ska du kunna tänka dig att göra det idag? Så här, nej. Bra. Då är det där den gamla versionen av dig själv. Det är inte du. Du är en version av dig själv när du är 20 och en version när du är 25 och nu när jag är 35 så är jag en annan person. Så jag tänker annorlunda än, jag tar andra val i situationen som sker nu än jag gjorde när jag var 20. Och därför så är det där ditt gamla jag, det där är ditt förflutna, det är inte du. Förutsatt att du också inte gör om och du har lärt dig något av det. Och det gjorde att jag ska inte älta saker som jag har lärt mig av och är en annan version av mig själv. För det är inte jag. Och det gjorde att jag kunde gå vidare.
Du gjorde de gångerna så gott du kunde.
Precis.
Utifrån det du trodde var rätt. Och faktiskt. Det är att ha en stor kärlek till sig själv. Kunna se det. Se med ömhet på sig själv. då var jag inte större, jag visste inte bättre, jag hade mycket att lära mig, etc, etc.
Man lär sig. Mm. Man lär sig hela livet.
Veta vad jag var bra på och inte var bra på. Aldrig stanna kvar där jag känner att det är fel. Utan där, lämna. Där de ser mitt unika jag, där ska jag vara. Vara en bra lyssnare. Du är ju en bra lyssnare. Du har ju en egenskap. När jag sitter här så upplever jag ju en väldigt bra lyssnare. Och så den fjärde, att ha en relation till vilken jag kan vara absolut uppriktig. Det vill säga visa hela mig. Vara naken. Mm. Det längtar alla efter. Djupast längtar vi alla efter det. Ha en relation till vilken jag kan vara fullständigt absolut sann.
En befrielse.
Ja. Det längtar alla efter, och det är också det som skrämmer oss mest, att vara helt i en relation utan roller och spel.
Är det något annat som du känner nu att du vet idag som du inte visste för, men för kanske för 20-30 år sedan? Eller något du önskar att du hade vetat tidigare? Det blir egentligen mycket av det du pratar om nu, men är det något specifikt som du... Känner att det är en sak du vill att dina barn ska ta med sig?
Ja, alltså, nej, men det man kan säga till sina barn, det är ju det, den gången när du tappar tålamodet inför ditt barn, så är det ju den meningen som är den helande meningen, att efteråt, kanske på kvällen eller nästa dag, när du har själv kommit till full närvaro, och kunna säga då när jag tappade tålamodet och blev förbannad där, då ska du veta att jag har inte med dig att göra. Det hade inte med dig att göra. Det hade bara med mig att göra. Det är ju den största gåvan du kan ge till en annan, till ditt barn. Tänk dig själv om din mamma hade sagt när hon tappade tålamodet mot dig, och hade hon kunnat säga, Alex, det har inte med dig att göra. Vilken befrielse. För det är sanningen. Vi är tillbaka där mitt uppträdande mot barnen har bara med mig att göra.
Om man vänder på allting då, ja. Så som du har haft pratat för över en halv miljon personer, en av dem säkert den i Sverige som pratar för mest. Du har ju garanterat träffat otroligt många som kvinnor som kanske blir misshandlade hemma.
Ja.
Folk som har blivit våldtagna av sina föräldrar, slagna, inlåsta, haft väldigt tragiska öden. Nu när vi pratar till den här podden så är det 100,000 som lyssnar på den. Det är många här som sitter och är i den situationen nu med att den där personen vet inte bättre. Nej, men det är trots allt nu när jag kommer hem från skolan, så kommer min mamma eller min pappa slå mig, låsa in mig utan mat på rummet. Vad har du att säga till de människorna som är i det just nu och mår jäkligt dåligt?
Det första som kommer till mig är ju någonting som jag vet jag själv har kunnat använda när allting, man tycker allting är bara kaos. Och det är, även detta är övergående. Det är sant. Även detta är övergående. Är det E-Ö, de fyra bokstäverna, har kunnat hjälpa mig när det har varit fullständigt kaos. Jag tyckte det här går åt helvete, allting. Det är inte så lätt att säga till, du sa att det är ett barn. Det är inte så lätt. Men en vuxen människa som befinner sig i en misshandelssituation. Och det är inte heller lätt att lämna en sådan. Därför det kan handla om rädslan för mitt liv. För jag har studerat just det här. Man tycker, varför stannar en kvinna kvar i en misshandelsrelation? Ja, till slut gör hon det för att hon helt enkelt vågar inte lämna. Därför att lämnar hon så riskerar hon sitt liv. Det handlar om överlevnad. Men till slut måste hon hitta någonstans där hon kan hitta någon som kan lyssna på mig och hjälpa mig ur det. Hon måste ju komma ur det. Det kommer sluta med död förr eller senare ändå. Det är fruktansvärt. Så vad ska man säga? Det är ju jättesvårt att säga.
Det här nu är ju dess på ett yttersta krets. Nu pratar vi om
exakt.
Men de som jag läste bara förra året, 500 000 personer i Sverige tänkte på att begå självmord.
Ja.
Det var inte så många som gjorde det. Men 500 000 personer av, hur många är vi då? 10 miljoner skulle jag gissa nu. 10 miljoner personer fick tanken. Och tanken är ändå, då är det ganska mycket då för att man ska komma till själva tanken.
Ja.
Och ja.
För mig handlar det ju om, jag djupast har det med vilken trosats jag har om mig själv. Det vill säga, har jag trosatsen, jag är inte värd att bli älskad. Vilket barn kan få när de växer upp i en väldigt tråkig miljö. Så kan man få den, ta på sig den. Jag är inte värd att bli älskad. Den trosatsen är ju inte sann. Därför varje människa är värd att bli älskad. Men jag och ingen annan än jag kan ändra den trosatsen till att jag är värd att bli älskad. Men det har djupast med vilken trosats jag har. Och det är en katastrof om ett helt land har väldigt många människor som exempelvis har trosatsen I'm not good enough. Ja, det är ju inte klokt för, alltså, att ett land har det. Så att det, men receptet är ju på detta att i skolan så skulle man ju redan i förskolan, första, andra, tredje, hela förskolan, ända upp till nian och gymnasiet, arbeta med personlighetsträning. Hur jag kan se på mig själv och att jag kan ändra mina negativa tankar om mig själv till att bli mer kraftfulla och positiva tankar om mig själv. Ifrågasätta negativa tankar om mig själv. Det skulle skapa ett helt nytt land.
Mm.
Så att egentligen är det som, man får ju hoppas att när du tar in ett sånt ämne i det här framgångspodden så är det ju fantastiskt att du gör det, för att tänk om det är ändå så att det kan åstadkomma att några vågar ändra sin tanke om sig själv. Jag hade ju själv tanken I'm not good enough. Jag är inte okej som jag är. Men jag fick ju hjälp att, är det sant? Ja, jag är inte okej som jag är. Men kan du vara absolut säker på att det är sant att du inte är okej som det är? Nej, klart, helt säker kan jag ju inte vara. Och det är ju inte sant. Det finns inget barn som föds med tanken att jag inte är okej som jag är. Och det finns ingen flicka som föds på jorden med tanken att som kvinna är jag mindre värd. Den läggs ju på henne av kulturen. Och det är mitt ansvar att ändra den trosatsen till att jag är helt okej som jag är, va? Och som kvinna är jag lika värdefull som andra och så vidare. Men det är möjligt att man måste ha hjälp. Att hitta det stället där jag får hjälp att ändra de här trosatserna. Men djupast har det med vilken trosats jag har om mig själv. Hur jag värderar mig själv. En människa som har trosatsen, jag är helt unik och jag är värdefull och jag har min unika storhet, tänker inte att jag ska ta livet av mig. Det gör den inte. Den ser att det finns möjligheter. De andra har problem. Nu går jag en bättre väg. Nu går jag dit istället. Så det har djupast med vilka trosatser jag har. Att vi skapar människor som har negativa tankar om sig själva är ju olyckligt att vi gör.
Tycker du man ska jobba någonting med affirmationer och visualisering?
Ja, affirmationer är jättebra.
Jag
hade jättesvårt att tro på det. Jag tyckte det var flummigt som bara 17. Vadå? Gå och säga jag är unik eller något liknande. Men det är jättebra. Vi behöver omprogrammera våran hjärna. För den är så fylld av massa tankar som säger att du inte är bra som du är och du borde se sån här ut istället och du ska inte tro att du är något. För sen vansinniga minustankar. Så vi behöver kraft att hjälp att omprogrammera. Jag hade exempelvis när jag gjorde min första film. Mina första filmer var ju med barn. Elvis var om ju en 7-årig pojke och Barnens ö om en 11-årig pojke. Och att regissera ett barn är ju att gå till barnet i det själv. Att stå där och vara levande i studion. Och jag var livrädd för att visa mig för de andra männen i filmteamet. Så barnsliga. Jag hade en, du vet, det här är inte klokt. Jag hade en djup tanke att de skulle döda mig. Andra män dödar dig, Kai, om du visar dig fullt ut levande i all din känslighet och så vidare. Mm. Och det var inte klokt, det hämmade mig hela tiden, va? Och då berättade jag detta för någon som var en klok människa. Och då fick jag faktiskt en affirmation. Och den är ju underbar, för jag kan den ju utan till. Och den är den här: andra män stöder mig och älskar mig när jag visar mig fullt ut i all min kraft och all min känslighet. När jag hade skrivit den och läst den så att den blev sann för mig, så hjälpte den mig. Andra män, den är helt sann. Andra män stöder mig och älskar mig när jag visar mig fullt ut i all min känslighet och all min kraft. Underbart att säga.
Fantastiskt. Ja, kan man skriva de här själv?
Absolut.
Man kan skriva vad som helst.
Ja, typ. En annan bra affirmation är människor betalar mig rikligt och generöst när jag gör det jag älskar att göra.
Ja.
Den är underbar.
Magiskt.
Ja, den är helt magisk. När den är sann. Människor betalar mig rikligt och generöst när jag gör det jag älskar allra mest att göra. Den har jag försökt att lära mina barn. Jo, jag tror på affirmationen. Jättebra. Du ska tro att du är något. Exempelvis. Självklart. En grej som jag har sagt till alla mina barn, typ den där dagen när de tar studenten, så är det ju detta. Och nu sist var det Klara Maria. Och det är det. Kom ihåg, Klara Maria, att du vet alltid djupast in i dig vad som är bäst för dig. Ingen annan vet vad som är bäst för dig. Kom alltid ihåg det. Så om det är någon som dyker upp och säger jag vet vad som är bäst för dig, så ska du dra öronen åt dig ordentligt. För hur många människor har inte sagt när jag växte upp, ja men det här är bäst för dig, du ska bli det och det. Nej, det var inte alls bäst för mig. Djupast in i mig vet varje människa vad som är bäst för den.
Jättebra.
Ja, det är väldigt skönt att veta.
Vet du vad det häftiga med den är? Att den stämmer också överens så himla bra med en av de sakerna som folk ångrar på sin dödsbädd.
Ja.
Att man har levt sitt liv på vad andra vill istället för vad man själv vill. Och sen kommer man på det alldeles för sent.
Ja, visst.
Man kanske kommer på det som 50 år. Det är därför alla de här kriserna finns också. 30, 40, 50. Det är väl framförallt där kriserna är. Men att man kommer på det som 50-åring. Nu har jag lagt 30 år av mitt liv på någonting som någon annan vill att jag ska göra.
Ja, inte klokt.
Ja. Och nu kommer jag på det nu.
Ja, till vad nytta.
Till vad nytta,
ja. Ja.
Och den här stämmer så bra. Alltså att
djupast in i dig vet du vad som absolut är bäst för dig. Ingen annan människa vet vad som är bäst för dig. Det vet bara du själv.
Nu har jag pratat om en del om affirmationer.
Ja.
Du sa på morgonen innan att du visualiserade.
Ja, jag gjorde det. Alltid.
Gå in på hur du visualiserar. Brukar du visualisera också innan du kör typ vissa föreläsningar? Eller hur?
Nej, det gör jag inte längre. Det gör jag inte längre. Det gjorde jag alltid förut. Så visualiserade jag hela föreläsningen, så att säga. Det tog en kvart eller någonting. Framförallt visualiserade jag att jag, alltså det kallas för MMM, Mental Movie Method. Alltså, du kör en film i huvudet. Det är ju att visualisera. Och då att tillåta det, om vi backar så att säga 30 år i mitt liv, och jag skulle ha en föreläsning någonstans, då brukade jag visualisera den. Och där tillät jag mig i den filmen att vara fullt ut den jag älskar att vara. Den jag vet att jag kan vara. Fullt ut hur rolig som helst, hur klok som helst, hur koncentrerad som helst, hur levande som helst, hur spontan som helst. Det vill säga fullt levande. Och det hjälpte mig att våga vara fullt ut den jag vill vara, den jag tycker om att vara. Det gör jag inte längre. Nu är jag egentligen, när jag föreläser, så är jag bara tacksam för människorna som kommer. Föreläsningen börjar när den första kommer, kanske en halvtimme innan den ska börja. Och jag är otroligt tacksam för varje människa som kommer. Och det ger mig så mycket så det är inte klokt alltså. Det är det bästa som hänt. Här kommer den här människan. Jag vet inte hur långt den har åkt. För att de åkte bil 8 mil kanske. Fantastiskt. Men när jag gjorde... Om vi tar exemplet när jag gör filmen Så som himlen. Så gjorde jag 2 grejer varje morgon. Dels så här korthögen. Visualiserade, jag valde att fokusera på en sak som var positiv hos varje människa.
Jättebra grej. Jag ska också
den
börja
med. Andra, ja, den andra grejen jag gjorde var att visualisera det som vi skulle göra den här dagen. Tillåta mig att sätta mig och se den här scenen uppe i huvudet. Så fantastisk den absolut kan bli. Jag kallar det att se den som en 10. Inte som en 9, inte som en 8, utan fullständigt lysande 10. Och det kan ta sin tid innan jag faktiskt ser den upp i huvudet. Med alla nyanser och alla känslor. Och då när jag har sett den, då blir jag så himla glad. Så det är inte klokt, va? För då kan jag säga till teamet, den finns. Det bara kommer an på oss att ställa in oss och, så vi kan ta den när den kommer. Jag är så säker att den finns, för jag har sett den. Och det har hjälpt mig att visualisera. Så det är jättebra tycker jag.
Det är idrottsmän och kvinnor gör också.
Idrottsmänniskor gör ju det, va? Hur de seglar över ribban på 2,40 eller vad det nu är för någonting. Va? Mm. Och det är självklart jättebra.
Och det är fantastiskt. Visualisering är bra.
Ja, tillåta sig. Det handlar ju egentligen om att tillåta sig att se sig själv i sin storhet. Ytterst handlar det om det. Gå nu rätt ut. Alltså, det är också förändrade. När jag blev av med tanken I'm not good enough. När jag insåg den där är ju inte sann. Utan jag släppte den och bytte den trossatsen till jag är helt okej som är. Och då först kan jag ju säga du är värd det bästa, Kai. Du är alltid värd det bästa. Och mitt sätt att kommunicera i ett typ då ett filmteam är ju helt annorlunda när jag i huvudet har jag är värd det bästa. Idag ska vi göra det här och vi ska ha det här. Vi ska dit, säger jag ju. Om jag har trossatsen I'm not good enough kommer jag kommunicera på ett helt annat sätt. Då kommer jag säga vi ska se hur det går idag. Kanske, vi får se, kanske har vi tur idag eller något liknande, va? Det blir bara ingenting. Det vill säga det jag strävar efter, målet som jag strävar efter, hindret för att nå det, det sitter i mina tankar om mig själv. Har jag tanken, du är värd det bästa, du är helt okej, du har din storhet, det är helt okej att begära det bästa av andra människor, så kommer jag också kommunicera ut det, självklart.
Now it's time for Trey Sister Fragor.
Nu kommer vi in på de 3 sista frågorna.
Mm-hmm.
Och första frågan då. Vilken affirmation tycker du man ska säga till sig själv när man känner sig irriterad på en annan människa?
Det är jättebra. Jättebra, Alex. Den är skitbra. Det som hjälper mig, det finns ett annat sätt att se på detta. Det är absolut, och det är klockrent. Det är sant. Det finns ett annat sätt att se på detta. Jag kan välja att se på den här situationen på ett annat sätt. Det är affirmationen.
Jag hoppar vidare på nästa. Vilken övning tycker du man ska lägga till i sin morgonrutin för att skapa ett mer glädjefyllt liv?
Ja, hur enkelt som helst. Fokusera på tacksamhet. Jag gör ofta det. Alltså, du kan räkna upp 10 saker när du ligger i sängen innan du går upp. 10 saker jag är tacksam för. Jag menar, jag är jättetacksam för att vi bor i ett hus. Vi bor i ett land som en demokrati. Jag är tacksam för att vi har mat i kylskåpet. Jag är tacksam för att jag inte lever ensam, utan jag lever med en annan människa. Jag är tacksam för att jag kan röra mina händer, armar och har ögon att se med. Jag är tacksam för en sak till jag är tacksam för. Det skapar ju en enorm.
Jättebra.
Ja.
Mm. Och till den sista frågan, vilket är ditt bästa tips för att stressa mindre?
Att inte ta på mig så mycket uppdrag. För jag möter andra som andra föreläsare som är så stolta att de har så många uppdrag. Och jag säger, jag är jättetacksam för att jag får uppdrag.
Ja.
Tacka nej. Men det är väl att våga tacka nej
ja,
i livet.
Så är det ju också.
Ja, det
jag
ju
tror
det.
Också att den här känslan av att man är rädd för vad framtiden har att erbjuda. Att man känner så här, just nu måste jag jobba ihjäl mig för att jag vet aldrig vad som kommer hända sen. Jag pratade med en person som faktiskt var i podden, Erik Fernholm. Men då sa han så här att det är många som målar att bli ekonomiskt oberoende.
Mm.
Och då sa han så här att nej, men det kanske krävs 15 miljoner för vardag om man ska leva på räntan och ta ut en ganska hög lön, 50-60 000 i månaden. Men det är förutsatt att du aldrig någonsin kommer ta ut en enda krona framöver. Alltså du gör inget uppdrag, du jobbar inte någonstans. Det kommer aldrig komma in något typ av bidrag. Alltså,
det låter väldigt tråkigt.
Ja, och det låter väldigt osannolikt också. Om det är så att man tjänar så mycket pengar att man sen bara sätter stopp och det inte. Så han bara så att 15 miljoner, det kanske är istället 10 miljoner. Och 10 miljoner med stor sannolikhet så kommer man få in någonting. Kanske är 5 miljoner. Och det menar han på då att man jobbar också så himla mycket hela tiden för att vänta på någonting som inte kommer att komma. Att det där har jag inte tid med sen. Vem är det som säger att ett sen kommer att komma? Jag åker inte på resa nu för att jag ska göra det här nu. Det är därför jag tar sen. Eller när jag längre fram så tillåter jag mig själv att bli lycklig. När jag har uppnått det här.
Ja, det är ju
eller när jag kommer dit.
Så jag blir lycklig sen.
Ja. Säger.
Tänk dig, apropå affirmationer. Tänk om det har att göra med... Det är två grejer som händer i huvudet när jag hör dig berätta. Va? Den ena grejen är ju det... Meningen... Varför är vi här på jorden? Tänk om det är meningen är att jag ska hitta det, den plats, den arena... Där jag känner att jag kommer ut... I min fulla potential. Det är meningen. Och det kan vara som förskolefröken. Eller kan vara som kirurg. Eller taxichaufför. Eller pilot på SAS. Eller som göra en framgångspodd. Det vill säga, jag kommer ut i min, precis som den jag var ämnad att vara. Det här känner jag. Här. Och då har jag kommit rätt. Då blir jag förmodligen inte utbränd. Och då blir jag inte förmodligen stressad heller. Jag vet precis, här är jag som fisken i vattnet.
Och det är så här också, att du har ju en föreläsning i mars.
Ja, på 5 mars har jag det på Lilla Kina, eller vad heter det?
Cirkus.
Ja,
och om det är så att man vill gå på det här, hur gör man då? Var går man in någonstans?
Ja, man går in på Attiko, heter det. Attiko. Det är de som arrangerar. Attiko arrangerar. Ja. Men förmodligen kan man gå in på Kai Pollack också.
Ja. Vi länkar i alla fall det nedan i poddbeskrivningen här också. Lägger med det i nyhetsbrevet.
Mm, det är bra.
För att jag ska också gå på den. Du, så, jag sa det till Art innan här när vi spelade in. Att nu går jag träffa Kai Pollack. Och han var inte med förra gången vi sågs. Men jag sa att det här har verkligen potential att bli ett av de bästa avsnitten. Det är så himla mycket bra verktyg och grejer och allt möjligt det du har varit med om. Så vad säger du, Art?
Ja, jäklar. Vilken resa.
Det var
ska
bra.
Vi nöja det? Ska vi nöja oss? Ja, vad roligt.
Jag är fortfarande hungrig.
Ja, det är sant, va?
Nej, men otroligt.
Jag har bara petat lite grann på... på isberget där lite grann. Men det är bra. Jag känns ibland... Jag kände på energin när vi började. Då var den lite avvaktande energin. Det kändes pliktskyldigt. Vi rodde så här, men kom inte riktigt... Flytet kom inte. Men sen kände vi båda... Fum, här kom energin in. Flytet kom. Det blev liv. Och väldigt starkt och härligt. Och roligt framförallt. Det ska vara roligt att lyssna på.
Ja, jag tycker,
jag tycker du är så gullig. Du är så fantastisk, Alex. Det är helt otroligt, tycker jag.
Ja, men tack själv.
Du har ju en väldigt skicklig, eller härlig energi att möta. Du är ovanlig på det viset. Du har förmodligen kommit rätt.
Man har hittat rätt.
Ja, men det är roligt. Ja.
Om det är så att man ska komma i kontakt med dig på något sätt, kan man göra det då?
Ja, då mejlar man mig. Jag svarar på alla mejl.
Ja, vad kul.
kai.pollack@telia.com
kai.pollack@telia.com Ja, vad häftigt.
Ja.
Men du, stort tack att du var med. En stor ära att ha dig med.
Jätteroligt att vara här.
Måste bara fråga sista frågan.
Ja.
Hur ser livet ut för dig nu? Vad händer närmsta året?
Ja, mitt liv ser ut så här nu att jag för det första har inte bråttom med någonting. Kaido, all tid i världen. Men jag har två stora grejer som jag ägnar mig åt. Dels jobbar jag med en ny bok, en tredje bok. Som ska bli, ja, handlar om personlig utveckling. Kommer bli guld.
När tror du den kommer ut?
Ja, det vet jag inte. Så det kan man inte när den är färdig. Ja. Och så det andra grejen.
Boken kommer ut när den är färdig.
Ja, absolut. Och det gäller även det här. Den andra grejen jag jobbar med. Jag jobbar med en film på filmmanus. Och när den blir färdig så är den färdig. Det blir också det.
Spännande.
Ja, det är spännande. Mm. Det är jätteroligt är det.
Du, stort tack att du var med, Kai.
Tack så mycket. Det är jätteroligt att vara här.
Fram Gang Spotting with Alexander Caleros.
Tack för att du lyssnade. Tack för att du lyssnar. Nästa avsnitt, det är med Kirsti Tomita. Ni vet, Idol. Hon som hade en liten röd prick ovanför pannan. Ett jättebra samtal blev det. Extremt intressant, spännande story som alltid, mycket lärdomar. Stort, stort tack för att du lyssnar. Ha en fantastisk dag.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.